Välkommen till detta bonusavsnitt som är ett samarbete med och reklam för Min Deklaration Sverige AB. Så här i mars-april så är det deklarationstider och jag är inte jätteduktig på det här med deklaration, men eftersom det berör oss alla så tänkte jag så här, men jag bjuder in Per och Robert som jobbar med det här professionellt så här, och nästan i princip dygnet runt så här fram till mig. Så att detta bonusavsnitt är en liten uppföljning på det förra där vi pratade om deklaration av bostadsförsäljning där de gav sina bästa tips och pratar om misstag och undvika, och de gör liksom ett lite förtydligande eftersom det är liksom så här 84% av alla som deklarerar en bostadsförsäljning missar någonting. Så att i detta så pratar vi om de andra sakerna som inte har så mycket med bostadsförsäljning. Vi svarar på några av era frågor. Vi pratar om att de flesta behöver faktiskt bara godkänna sin deklaration. Man behöver inte ha någon sån här FOMO, alltså fear of missing out, kring några avdrag, för att de flesta avdrag gäller inte. Utan det är i princip, vi kommer in på de två kanske vanligaste avdragen som handlar om det är så att du har haft ränteutgifter över 100 000 men du har en medlåntagare som inte har haft det, då kan man liksom flytta de här ränteutgifterna. Man kan göra det till viss mån med ROT och RUT också, och vi pratar om det här med avdrag resa till arbetet, men det gäller typ ingen som bor i storstad, utan Robert går igenom de här olika kraven och villkoren för att det ska gälla. Så att det är lite allmänbildande om deklaration, det är lite tips, lite liksom resonemang. Det är lite nörderi, precis som det brukar vara. Samarbetet är att du kan gå in på mindeklaration.se, använda deras chatt, ställa frågor, och om det är så att du anlitar dem för att göra din deklaration så kan du ange värdekoden RIKA 2024, ett ord, RIKA 2024, så får du några hundralappar rabatt. Så att jag hoppas att du gillar detta lilla bonusnördavsnitt, och så tänker att vi ses där ute i forumet eller i kommentarerna eller på andra ställen. Så tack för att du gillar, tack för att du följer, och här kommer Robert och Per. Så varmt välkomna Robert Lindblad och Per Sydeng från Min Deklaration. Och jag tänker så här, detta är ju lite uppföljning på vårt förra avsnitt där vi pratade lite om så här deklaration av bostadsförsäljning. Och jag tänker faktiskt att vi skulle säga också så här, för Robert, när du lyssnade på mig och Per, tänkte du så här, åh nej, här måste jag liksom förtydliga någonting. Så du får komma in direkt här.
Ja, vi tog ju det på en lite bredare skala där. Vi tog liksom, gick inte in på detaljnivå. Så det var det jag tänkte, att det som man skulle kunna grotta in lite mer på var ju de här förbättringsutgifterna där. Och jag såg att det var en fråga. Det var en som hade skickat in en fråga på det där också. Och frågan löd någonting i stil med att måste inte de här förbättringarna vara en de facto förbättring? Alltså när du har gjort renoveringar och reparationer, de måste förbättra huset. Och ja, det stämmer om man går in på den här detaljnivån. För det är så här, när du köper huset, om du har en bänkskiva som är okej, och sen halvvägs genom ägandet så byter du ut den till en bänkskiva som då blir fin, och sen när du säljer den så är bänkskivan nedsliten så att den är okej. Och du säger, så den är tillbaka på samma nivå. Får du inte göra något avdrag för den? För den har inte blivit förbättrad mellan det att du köpte den och sålde den, fast den du förbättrar den här och sen släpper den ner till ursprungsnivån. Så du märker att det genast blir lite trassligt. Det blir lite grejer att hålla reda på. Och det är också sådana här saker som att om du förbättrar vitvarorna, om du har ett standardkylskåp när du köper det här på 80-talet och sen köper ett standardkylskåp på 2000-talet, då är det en stor skillnad för teknologin har utvecklats. Men den får du inte göra, för ett standardkylskåp och ett standardkylskåp är ett standardkylskåp, fastän det här nya är bättre för att teknologin har gjort framsteg. Så man kan trassla in sig ganska mycket i det här. Men det behöver finnas någon förbättring. Om det har funnits en tydlig förbättring, då får man göra. Det finns egentligen ett rättsfall där det var en som hade köpt en kyl med frysfack. Och förra kylen hade inte frysfack. Och då fick han avdrag för mellanskillnaden, vad det här frysfacket kostar. Så de fick titta, vad kostar en kyl utan frysfack? Vad kostar kyl med frysfack? Och för mellanskillnaden på det fick han göra avdrag för.
Det finns alltså, någon har alltså tagit detta till domstol, yep, på riktigt.
Det kan man rätta som beslutar det, precis.
Okej.
Okay. Det är väldigt kul, Robert, att du nämner exakt det där caset. För att nu på morgonen så har vi ett ärende som gäller ungefär samma sak. Bara det att man har i den nya kylfrysen så har en ismaskin också. Det är sån här, du stoppar in drickan så ramlar ner några isbitar. Mm. Och i och med det är en förbättrande liksom så. Och i och med det så medges avdraget.
Ja.
Precis.
Jag kör, Robert.
Ja, man kan snöja in mycket som helst på det. Jag blir nyfiken på de här nya kylarna med smart teknologi som kan berätta hur mycket mjölk man har kvar, vilken temperatur det är i kylen på min app. Liksom. Är det en teknisk förbättring? Eller är det bara teknologin som har utvecklats som man inte får göra drag? Eller är det de facto en förbättring? Man kan hålla på och resonera. Men för att, nu tror jag vi förvirrar mer än vi förenklar med oss.
Exakt.
Men det är faktiskt att Skatteverket har en ganska bra sida för det här, där man kan gå in och skriva in, och då får man kryssa i så här: har du gjort en till, eller har du liksom, har det här förbättrat, har du gjort och ändrat någonting, har ändrat planlösning, pappa, då får man svara på en massa frågor, skriva ner värdet, och sen får man också göra en bedömning av hur var bänkskivan då, om det är det det handlar om, hur var bänkskivan när du köpte huset, hur är bänkskivan nu när du säljer huset, och så räknar den ut ett avdrag. För ja. Det är ju så här, om du bara förbättrar lite grann, så kanske du bara får ta lite grann av den här kostnaden för nya bänkskivan liksom. Har du förbättrat mycket, då får du ta större del till med hela kostnaden. Så jag kan ge dig den länken du kan lägga in i...
Ja, så kan vi ta den i beskrivningen.
Ja, exakt.
Absolut.
För den är bra att gå in på, för det, du kan sitta och pilla med det här, det är mer vad vi kan berätta på rak arm. Liksom.
Ja, men precis. För grejen är så att jag gjorde faktiskt förra året en intervju med Skatteverket, och deras liksom så här rekommendation var så här: alltså vi har utvecklat typ så här 60 typ e-tjänster för allt det här. Alltså för många av sådana här olika situationer. Så deras rekommendation var så här: testa någon av våra e-tjänster, de är faktiskt bra. Mm. Och det är ändå roligt att du säger samma sak, att man många gånger kan gå in på deras hemsida och sen klicka sig igenom många av de här guiderna.
Skatteverket kanske har lite dåligt renommé i vissa sammanhang, och det kanske lite generellt, men de gör ett förbannat bra jobb med de här e-tjänsterna. Jag som jobbar på redovisningsbyrå också, det händer så mycket, det kommer så mycket bra funktioner som underlättar för oss, som är smarta, genomtänkta, precis vad vi behöver. Så det är livet mycket lättare för en redovisningsbyrå, för vi sitter med deklarationer och företag och allt sånt där hela dagarna.
Ja, men precis. Jag tror jag Per, vi pratade lite om det, sen kom inte det med i förra avsnittet, men jag kommer ihåg att jag brukar ibland säga att Skatteverket har liksom en av Sveriges bästa kundtjänst, att jag ringde in, du vet, så här, man är alltid så liksom så bra framförhållning, typ såhär dagen innan deklarationen ska lämnas in. Ja. Och så är jag såhär, okej, jag måste ställa den här frågan, så får man såhär, ja men välkommen till Skatteverket, det är 802 personer före dig i kön, och man är bara shit, detta kommer ta hela dagen. Så sen bara, din beräknade väntetid är 4,5 minut, denna liksom servas av 1022 liksom personer. Ja. Och man är så här, sen frågar jag dem på Skatteverket, de sista dagarna, då är det såhär, alla sitter i telefonslingan på hela Skatteverket.
Ja, de har en helt tomt armé där som sitter och svarar.
Ja, så att det är helt fantastiskt. Men du, jag tänker också såhär, en fråga som jag ibland går så här suckar över, det så här, när jag går ner till ICA, och sen utanför ICA så har de alltid de här löpsedlarna, och där kommer ju alltid den här 30 avdrag som alla borde veta om, spara 1000 lappar. Okej, för dig som lyssnar, du skulle sett Roberts min här. Robert, berätta, vad är er syn som är proffs och jobbar med de här frågorna?
Ja, det där är ju, det är clickbait på papper kan man väl kalla det där. Det är ju, om man säger gemene man som bara får lön och som har lite räntekostnader och som jobbar i storstad oftast. Där finns inte så mycket att göra i Stockholm där. Annars kanske det finns milavdrag som man kan titta på om man jobbar utanför storstäderna. Där är det lite vanligare, för att reglerna för att kunna göra milavdrag, de är ganska strikta. Du måste åka ganska långt och du måste sakna kollektiva möjligheter, kan man säga. Vilket man inte gör i en stad som Stockholm eller misstänker Malmö och Göteborg, utan att känna till dem alls för väl. Så att det är oftast inte så jättemycket avdrag man kan göra, utan det är det här att om du har sålt en fastighet, då måste du veta det här förbättringsdriften, att du får dra det här och här, och det här får du inte dra och sådär. Så att man kommer in på de här detaljerna. Men det är inte så att gemene man har liksom 30 grejer och missar och kan alltid spara pengar. Och det är ofta det som är, eller ofta kan jag säga, det händer att det är det som är erfarenhet också. Men en del som söker våra hjälp, som kommer in, att det vi får lära, då får vi helt enkelt lära dem vad det är som de kan kika efter, vad det är de kan göra och varför kanske skatten ser ut som de gör. Det är många som har fått restskatt som kommer till oss liksom, och då kan vi få dem att förstå, de behöver säga till sin arbetsgivare att dra mer skatt, för att de har tre olika arbetsgivare och alla drar som att de tjänar låg skatt, vilket är en lägre procent och så vidare. Och den problematiken är någonting som dyker upp, och då ger man värde på det sättet. Så jag har liksom flera stycken som nu kontaktar sin arbetsgivare och ber dem dra enligt engångsskattetabell, så att de inte ska få en hög kvarskatt nästa år också. Och så vidare.
Man kan enkelt säga som så här, att det är ungefär 7-8 utav alla lite över 90 avdrag som är vanligt förekommande. Och självklart, alltså bostadsförsäljning är ju den absolut största. Tittar vi lite grann bakåt och marknad och allting sånt, så är det, om vi tänker att marknaden är 8,1 miljoner personer som ska deklarera på 6,5 vecka, då är det faktiskt 1,8% som har sålt en bostad. Och tittar vi då, vad blir det baklänges? 150 000 där någonstans. Då kan man börja tänka på att om 1,8% är den största delen som faktiskt behöver hjälp, då kan man ju backa bandet till hur många andra det är som faktiskt behöver hjälp. Och vi ser ju någonstans att runt 6-8% utav alla 8,1 miljoner är det som faktiskt behöver hjälp på något sätt. Alla andra behöver inte hjälp.
Mm. Ja. Och om ni skulle ranka det då, vad skulle ni säga liksom är de här vanligaste liksom avdragen som man ska ha koll på? Ja, men det är vid bostadsförsäljning. Det känns som det är den som har mest effekt och den som är liksom viktigast att få rätt på.
Ja, det, man kan väl säga att det är någonting som många gör, precis som du sa Per, och, men som är lite krångligt. Precis. Mm. Jag skulle säga milersättning, det är ju en som vi diskuterar väldigt ofta. Dels reglerna kring hur mycket kan jag dra och sen bara de facto hur man räknar
för
ut.
För mig som inte kan någonting om det där, kan du inte bara ge en kort intro, en minut? Jo. Liksom?
Om du åker till och från arbetet, vilket väl de flesta som har ett jobb gör, de åker till och från arbetet. Och du kan åka bil eller kollektivt för att hålla det lite enkelt då. Åker du kollektivt, då är det ofta svårt att få avdrag så vidare du inte åker liksom från, vi hade en som åkte från Västerås till Stockholm och då kostade kortet så mycket, för du måste ha kostnader över 11 000 för att du ska få börja dra. De första 11 000 får du inte dra någonting, men kronorna utöver det får du göra ett avdrag på. Och det är ganska stor skatteeffekt om man har det här. Men som sagt, bor man i storstan där kollektivtrafiken är så bra, då funkar det inte av den enkla anledningen att du måste minst spara 2 timmar på dag för att åka bil jämfört med att åka kollektivt. Så att det är en grundregel som du måste passera. Och är du i Stockholm så är det svårt att hitta en väg där du kan åka med bil från A till B som du inte kan åka kollektivt på, åtminstone inom en timme plus då, enkel riktning. Det är 2 timmar per dag, så det är inte 2 timmar enkel, utan 2 timmar per dag du måste spara. Ja. Så det är möjligtvis de som har nattjobb där kollektivtrafiken inte är lika påtaglig eller sådana grejer, då kanske man kan göra i Stockholm. Du bor på norra sidan, har nattjobb på södersidan och sånt där. Men annars är det svårt i storstad. Men så fort du kommer utanför storstan, då blir det så lättare. Kollektivtrafiken är inte att räkna med. Ofta ligger arbetsplatserna kanske inte nära busshållplatser och sånt där. Du måste byta och då försvinner timmarna snabbt. Så där blir det ganska snabbt att du får göra de här avdragen. Och då kan du snabbt köra en bil liksom varje dag, ganska lång sträcka fram och tillbaka. Då kommer du upp i ganska höga summor ganska snabbt. Som du får kvitta.
Du, Robert, kanske kan dra lite snabbt också om höjningen av beloppet per mil.
Ja, just det. För då är det man beräknar, hur man beräknar det sen då. Så om du har 10 kilometer enkelriktning, du har en mil enkelriktning där. Det måste minst vara 5 kilometer för att du ska få göra överhuvudtaget. Men du har en mil enkelriktning. Så då åker du 20 kilometer per dag. Då är det 2 mil. Och du får dra 25 kronor per mil. Så det blir 50 kronor per dag som du får dra då. Och sen får du då ta det. Det blir alltså, det kommer bara bli 10 000. Så då märker du att du kommer inte komma över den här 11 000. Jag räknar med 200 arbetsdagar nu. Bara för att göra
det. Absolut.
Så då kommer du inte komma över det. Så du behöver komma ut på lite längre sträcka. Att du har lite mer än en mil till jobbet. Liksom. Och det ser de som sitter och har 5 mil till jobbet.
Och sen kan man ju med så att det avdraget har ju gått upp från en lägre summa upp till 25 kronor per mil just nu. Så att det är också ett sätt som faktiskt Skatteverket har sett till att man ska få täckning för de kostnader man har så att det ska finnas avdragsrätt i det hela. Så det är en justering Skatteverket har gjort som är välkommen.
Ja, vad bra. Sen vet jag också Per att du var så här, Jan, du måste fråga om räntefördelning och ränteavdrag. Kan du säga någonting om det Per?
Ja, självklart. Man kan enkelt säga som så här, om man är ett par som delar på en bostad och man har gemensamma lån, det vill säga gemensamma ränteutgifter, så kan man ju nu tänka att det här året när det är väldigt höga belopp som folk har betalat i räntor, jag tror att det är 191 miljarder i räntor under 2023 kontra, jag har för mig att det var 111 miljoner 2022. Och det har att göra med att...
Miljarder,
miljarder, förlåt. som skillnaden är då. Men om vi bara tar ett snabbt exempel är att om en person har 80 000 kronor i ränteutgifter då har två personer 160 000 kronor i ränteutgifter. Men om person nummer ett skulle då först ha 80 000 kronor i ränteutgifter på sitt bostadslån, men sen så kanske man har sålt aktier med förlust, det vill säga underskott av kapital, på låt säga 40 000 kronor. Då har ju den personen 80 000 kronor plus 40 000 kronor lika med 120 000 kronor som är totalt för ena personen. Det man gör då, det är att då räntefördelar man. Man omfördelar alltså vart man lägger räntorna någonstans. Så att person nummer ett omfördelar 20 000 kronor till person nummer två. Vilket gör att man får totalt 30% skattereduktion på hela summan. Istället för 21% på den överskjutande delen som det hade varit för person nummer ett. Det vill säga 20 000 kronor. Så här har man egentligen 20 000 kronor gånger 9% i justerat avdrag eller ökat avdrag. Bara för att man tänker först och gör sen, brukar jag säga.
Ja, men detta är väl, man kan väl fördela en så här rot och rut eller någon av dem. Kan man väl också så här fördela mellan par, eller?
Ja, ja. Det är en lite annan sak. Där fördelar man ju för att man har ett tak på hur mycket man får ta. Så när den ena maken då är fyllt, då kan man gå in på och ta makan så att det fylls också. Så att det är en annan anledning. Det är inte skattebesparing, det är för att man slår i tak där man inte får ta rot eller rut mer. Liksom.
Okej, okay. Ja men vad bra. Bra. Är det någonting mer sånt här som ni brukar se som är så här vanligt misstag eller missuppfattning som ni tänker så här, detta borde fler veta?
Ja, alltså gällande milersättningen så finns det mycket missuppfattningar. Okej, det kan jag halka tillbaka på. Det är många som tror att man får dra mil lite hur som helst och hit och dit. Men det är ganska hög ribba och ta det i storstan är det svårt att nå det, så att säga. Ja. Och du måste ha de här tidsvinningarna och kunna visa det och styrka det. Och Skatteverket är ganska noga med att kolla det. Om du skickar in där att du har 30, 40, till och med 50 000 i resekostnader, vilket det snabbt kan bli om du har en lång sträcka att åka och du åker bil liksom fram och tillbaka, då är sannolikheten hyfsat god att du kommer få en fråga om det här och att de kommer vilja att du styrker det här. Så att det gäller att hålla tungan rätt i mun och göra en bra beräkning och att inte ta upp grejer som inte är okej.
Okay. Ja. Hur ofta så här, liksom, får man så här kontroll eller frågor från Skatteverket?
Ja, det finns ju den här gamla dängan att man hamnar i ett stickprovskontroll. Jag, utan att veta exakt hur det fungerar. Jag har pratat med en kille som jobbade med det här på Skatteverket. Alltså, grejen är lite mer att de tittar efter anomalier. Alltså saker som ser underliga ut. Och de har ju lärt sig med åren vad de ska titta på. Och det är just, kommer de med ett sånt här stort avdrag. De vet att de flesta som skickar i sina deklarationer är amatörer. De vet inte, då vill de bara kolla, har de koll på de här reglerna ungefär. Så att det är egentligen när du skickar in en deklaration som ser konstigt ut. Om du bara godkänner din deklaration, det som har kommit med kontrolluppgifterna, då jag har aldrig varit med om att någon har fått en koll då, de som bara okejar liksom. Utan det är när det är de här mer avancerade grejerna och det kommer in stora avdrag. Skickar du in en bostadsförsäljning och har ett miljonavdrag för förbättringar eller för reparationer som bara har varit de senaste åren, ja, då kommer då Skatteverket med viss sannolikhet skicka ut en lapp till dig och säga, du kan du bara redogöra för det här och skicka in kvittorna eller bilderna eller vad du nu har liksom. Ja. Det. Så att det är när man gör stora avdrag som är lite utanför boxen.
Alltså så här, nu blir jag ju så här nyfiken. Alltså under era karriärer, vad är det konstigaste ni har sett?
Oj. Ja, ska man räkna?
Jag kan faktiskt flika in med en grej här. Och det var faktiskt förra året väldigt märkligt. Men då är det om man får ha avdrag att jobba hemma på grund av att man har en katt. Och det här är en sån grej som jag känner så här, vi måste bara svara och hjälpa den här människan. För att det är inte bra det här. Det är bara reflektion, det är nog det mest avvikande jag har hört.
Ja. Vad har du, Robert?
Ja, jag har ett företag där han hade en enskild firma som har kört, nej förlåt, det kanske var ett aktiebolag som körde. Och han gjorde avdrag för han var en ensam försäkringsmäklare som då sålde försäkringar då åt Länsförsäkringar eller något sånt där. Och han köpte ett par cyklar om året, han köpte 18 laptops och han köpte 3 glasbord. och han tog hem kunderna till sig själv och bjöd på fläskfilé 3 gånger i veckan eller någonting sånt där. Han stoppade in alla kvitton, han kopierade upp kvitton från gammalt och la in det där och tyckte att han skulle dra av för det där. Så han cyklade runt mellan kunderna här i Stockholm och bjöd dem på fläskfilé och byggde upp sitt imperium som han skulle ha med 18 anställda eller någonting. Det skulle vara sin laptop. Ja, det var en... Det var, lite
det var väl ändå lite så här, lite fint.
Ja, förlåt. Bara en grej att flika in med som vi ser en rätt kraftig ökning på i år. Det är grön teknik. Där vi ser att det är väldigt många fler människor än förra året som faktiskt behöver hjälp med hur fungerar och allting sånt där. Och det är som så här, grön teknik, det är ju solceller och den typen av produkter. Men det är ju som så att där får man ju skattereduktion för kostnaden för arbetet och material. Och det här ska man ju inte förväxla med ROT och RUT. Det fungerar på liknande sätt, men det är inte ROT och RUT. Utan grön teknik är ett separat avdrag i deklarationen som man kan göra.
Är det någonting man behöver göra själv? Eller görs inte det av typ firman man anlitar? Eller så här, ni märker min okunskap här.
Vi märker att rapporteringen från firmorna är inte alltid på plats.
Okej. Okay.
Förmodligen för att det är relativt nytt, fräscht, man vet inte hur. Ska du integrera här med Fortnox eller Visma när du skickar fakturorna, hur ska du liksom lösa det där?
Men det är typ vad är, solceller, billaddare, elbilsladdare, eller? Det är de två som är de vanliga.
Det är det största, absolut.
Ja. Men super. Bra, och sen också bara en grej som kanske är, det är så här självklar för alla, men jag faller dit ibland. Alltså det man rapporterar också till Skatteverket är det det som kallas för omkostnadsbeloppen, och sen räknas det ut som skattereduktion. Alltså att det beloppet man anger är väl det som sen skatten räknas ut på. Eller, alltså förstår ni vad jag menar?
Ja, precis. Ja, du skriver in hur mycket lön du har fått och sen räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska få. Är det det som du menar?
Ja men exakt. Ja, ibland vet jag också att jag har sett i forum att man tänker fel. Alltså att man räknar ut, man ska räkna ut till exempel, jag vet, vid deklaration, till exempel vid K4 när man deklarerar värdepapper, så ska man ju ange liksom vinsten och vad har du tjänat för, så får du liksom, heter det skattegrundande belopp, och sen räknas skatten på det beloppet som man kommer fram till.
Ja, jag vet inte riktigt om jag blir bortsnöd.
Ja, det är att jag inte kan.
Ja, om vi backar tillbaka så berättar du det. På deklarationen skriver vi in, på din vänstra sida där på framsidan, där har du din inkomst från tjänst, alltså din lön från arbete, och även det du har fått från Försäkringskassan, pension och så, står där uppe. Ja. Och sen har du avdragen där nere. Om vi då ponerar där, du har fått 100 000 lön för att ta en enkel siffra. Och så betalar du 30% kommunalskatt på det, den normala skatten helt enkelt. Så 30 000 ska du betala skatt och det står att du har 100 000 lön. Så 100 000 är på blanketten. Sen nedanför kan du göra avdrag och se att du har då 21 000 i resekostnader till och från arbetet. Och du får ju inte dra av de första 11, så det blir 10 000 som du får dra av. Då får du dra av 10 000 från den här lönen. Du betalar alltså inte 10 000 mindre i skatt, utan du får dra av 10 000 från din lön. Så att din skatt kommer beräknas på 90 000 istället för 100 000. Så du får ta 90 000 gånger 30. Det betyder att du har sparat 3 000 kronor genom det där avdraget.
Ja, exakt. Det var det jag ville få fram. Men det lät mycket bättre när du sa det.
Får jag ta nästa komplicerad grej? På den högra sidan har du ju kapital. Precis som Per pratade om. Och det kan inte alla som hänger med på den. I den övre delen du har alla dina kapitalinkomster. Om du har haft vinst när du har sålt en bostad. Du har vinst på aktieförsäljning. Om du har fått ränta. Du har haft pengar på kontot. Du har fått ränta. Det står där uppe. Alla pengar du har fått in på kapital. Sen är det motsatsen då där nere. Alla utgifter du har för kapital. Det är om du har haft förlust på fastigheten. Förlust på aktier. Eller om räntorna du betalar för ditt bolån och så vidare. Och då tar man ju summan av det. Och om den summan blir positiv, då får du betala 30% skatt. Det är lite förenklat, men då får du betala 30% skatt på det. Om summan är negativ, då får du dra av 30% på din skatt. Då är det inte att du minskar lönen. Om vi säger då att du har 30 000 inkomster och så har du 100 000 i utgifter för att du har haft höga räntor och gått förlust på aktier. Då blir det minus 70 000. Då får du ta 70 000 gånger 30%, 21 000, och så får du minska skatten med 21 000. Det här är lite förenklat, för det finns vissa grejer som inte är 30% sådär, men som man förstår principen. Där. Så, och då minskar det skatten, då minskar det inte intäkten. Så ett avdrag på tjänst, det minskar din lön som du ska beräkna skatt på. Men ett underskott i kapital minskar de facto skatten du betalar.
Yes, och det är där vi har den här 30% upp till 100 000 och sen 21% därutöver. Ja,
precis. Om du har gått minus då, om du har haft mycket mer förluster och utgifter än vad du har haft inkomster på kapital. Och de första 100 000 som du går minus, de får du 30% skattelättnad på. Men efter det, precis som Per sa, så får du bara 21 000 på det som är utöver det. Och det är då det blir intressant att fördela mellan make. Så det som man kanske också bör säga då, att om båda bara har liksom 50 000 var i underskottkapital, då är det ingenting att göra. Då är det bara att man flyttar pengar. Då får du tillbaka som istället för att jag får tillbaka som, eller vice versa. Men det blir samma summa. Men om den ena hade då minus 130 och den andra hade minus 50, ta 30 från den där och sloppa över till sin make eller maka där. Och då får du en skattelättnad. Då får du pengar tillbaka, mer, alltså gemensamt. Den ena får ju betala mer. Den som gav bort underskottet får betala mer. Men den andra får tillbaka mer än vad den får betala. Så som par får ni mer pengar på skattevägen. Ja.
Bra, en sista fråga där också innan vi ska börja runda av och ta några läsarfrågor. Så här med restskatt, det är ju alltid så här en lång diskussion där man kan ha lite olika syn. Att vissa har en sport i att jag ska få liksom så nära liksom restskattebeskedet som möjligt, att jag ska hamna på noll. Och du vet, om man pratar med arbetsgivare etc. Medan andra är så här, fan vad nice att jag betalar restskatt. Då har staten lånat mig pengar istället för att jag har lånat ut pengar till staten. Hur resonerar ni? Och liksom, sen vet jag också att det är något så här, liksom att restskatt börjar liksom räknas redan från typ 12 februari eller vad det är. Så om ni skulle ge en så här lite den här typ smarta intron till hur ska man resonera kring restskatt?
Ja, 12 februari, det är om det är över, är det 20 eller 30 000? 30 000, 30.
Ja.
Precis, om restskatten är över 30 000, då kommer Skatteverket börja beräkna en ränta redan från februari. Och nu för tiden spelar räntan roll. Det blir ganska snabbt 1000 lappar. Så att det är om du har stor restskatt, då är det bra att stoppa in lite pengar på skattekontot. Är det under 30 000, då börjar den räknas från juni, tror jag det. Ta den med en nypa salt, jag kan inte ta maj till och med. Ja. Och då, så att det är så, men så här gällande vad man ska tycka, det där är en personlig grej. Men min upplevelse är att många av dem som får kvarskatt, som jag kallar, alltså skatt att betala till Skatteverket, och det är en summa som är kanske över 10 000, de blir lite paffa. Ofta har det att göra med att de har fler arbetsgivare som jag beskrev, som, där de inte har dragit liksom tillräckligt mycket. Och de egentligen ska dra engångsskattetabell. Det är löneavdelningar som inte gör ett tillräckligt bra jobb. De skulle fråga den här personen om de har ett annat jobb så de kan dra en annan skatt. Liksom. Jag tror att det är en ganska personlig grej vad man tycker om det där. Det finns inget rätt och inget fel. Systemet är uppbyggt att om alla aktörer gör så borde du få tillbaka åtminstone lite pengar. För man drar lite för mycket skatt generellt om man kör systemet. Liksom i normala.
Men jag brukar väl säga så här att de stora grejerna att ha koll på, det är just bostadsförsäljning eller utdelning, om man har ett aktiebolag och tar utdelning. För där blir det ju ofta att de pengarna dras ju inte automatiskt. Tar jag en utdelning så måste jag ju betala in pengarna själv. Det är ju inget företaget gör. Ish.
Ja, kan göra det, men det är vanligtvis gör jag ofta inte det.
Nej. Per, vad tänker du? Har du något att tillägga eller tyckte du?
Nej, men jag tror att de flesta blir ju förvånade faktiskt, oavsett om det är plus eller minus, att man inte riktigt har koll på det här själv. Vi säger ju till de flesta att det är bättre att ligga så nära snöret som möjligt för att du ska ha mindre överraskningar när det väl dyker upp. En del när man går ut på stan nu, de är ju tjo och kim och solen skiner och toppen, alltihopa.
Ja. Min mamma som är så här, det är så här lite äldre, hon har ju alltid använt det där som ett så här extra sparande. Så hon sa ju till sin löneavdelning på skolan så här, dra mycket mer. Och sen var hon så här, titta, jag har fått 12 000 i återbäring. Jag var bara så här, okej, det är jättebra mamma. Men det var inte liksom, och du vet, så sen kunde hon ibland förfäras när jag fick mina liksom besked just som har eget AB och liksom K10, att jag skulle betala in så här kanske 50 000. Och hon bara, mamma, det var planerat. Jag har haft pengarna på skattekontot liksom i förväg. Så att jag tror det är helt rätt, Robert, som du säger. Det är helt personligt. Jag tänkte vi skulle ta bara några så här avslutande frågor som kom in från läsare och lyssnare. Vi fick en fråga så här, hus och anskaffningsvärde, jag vet inte om ni kan så här, anskaffningsvärde om en fastighet varit i släkten i typ över 100 år.
Ja, Då är det så här, och då utgår jag från att man inte har anskaffat till Sverige. Man vet inte vad personen köpte det för. De kanske till och med fick det eller tog den på, liksom, på den tiden. Det man har då är det... man kan gå, det man får ta är taxeringsvärdet från år 1952. Och så får du ta det gånger 150%, alltså gånger 1,5. Och få använda det som omkostnadsbelopp för att ha köpt det. Det blir ditt inköpspris som du får skriva då i deklarationen, och det blir ett avdrag då.
Alltså snälla säg att kunde du detta så här, eller fick du kolla, snälla säg att du fick kolla upp
det. Nej, jag vet, årtalet så där dammar jag upp, för jag såg den frågan där, så jag var tvungen att kolla upp vad årtalet var. Men jag har gjort den här åt min egen bror faktiskt för ett tag sedan. Och det finns, man kontaktar Riksarkivet och de har en jättebra sajt. Jag var förvånad när jag själv gjorde det här första gången. Det här händer väldigt sällan. Och jag kan lägga till den länken där också, skicka det där, så kan jag lägga till anteckningarna. Men då går man in där bara och så beställer man taxeringsvärde där från 1952 då, på sin egen fastighet som man har haft. Och då får du det, och så får du ta det gånger 1,5. Det blir ju inte så mycket, jag menar, 1952, 1000 spänn, då var man ju rikeman liksom på den tiden. Men det blir i alla fall något. Du sparar säkert någon tusenlapp på det hela.
Ja, vad bra. Sen har vi en fråga från JFB som vi har haft i forumet nu för oss som sparar, tycker investering är kul. Vad gör man när institut eller banker felrapporterar kontrolluppgifter?
Att
de har kommit in dubbelt eller att de är felaktiga eller...
Jag förstår. Ja, då skulle jag nästan vilja backa lite grann och alltså hur kontrolluppgifterna går till så att folk förstår. Alltså, de här grejerna som står förtryckta på deklarationen, de skickas in av företag. Och det enklaste är ju lönen. Liksom. Där står det att du har jobbat på IKEA och du har fått så här mycket lön. Och det är för att IKEAs löneavdelning har skickat in till Skatteverket. Förr gjorde man en gång om året, nu gör man det varje månad. Men de skickar in till Skatteverket och säger att här, Jocke Jonsson har tjänat så här mycket. Vi har dragit av så här mycket skatt. Han har haft en förmån på så här mycket och så vidare. Och så drar de in det till Skatteverket då varje månad. Och då ser Skatteverket hur mycket de har fått. Och samma sak är banken på hur mycket ränta de har betalat ut till dig. Hur mycket ränta du har betalat. Och andra mellanhavanden som är intressanta ur skattesynpunkt. Avanza skickar in och att du har sålt så här många Ericsson-aktier. Och du fick in så här mycket pengar för det. De skickar inte in hur mycket du köpte dem för. Det måste du kolla upp själv. Men då står det där att du har sålt Ericsson 340 stycken för så här mycket pengar. Så det är så uppgifterna kommer in. Och han frågar om banker. Om man tror att en kontrolluppgift är fel, då finns det på baksidan av första blanketten eller deklaration, inkättan som vi kallar den, då finns det en ruta där nere för övriga upplysningar. Och där står det att man ska kryssa i den om man tror att kontrolluppgifter är felaktiga, hur de nu uttryckte där. Men det är lätt att hitta den här rutan. Och sen ska man då under övriga upplysningar skriva då den här bankens namn, organisationsnummer och vad den egentliga uppgiften borde vara. Mm. Men med det sagt så behöver man vara ganska säker på att man har rätt. För att oftast så är det vi som privatpersoner som har fel och de som har skickat in rätt. Det är min erfarenhet. Ofta är det någonting vi inte har förstått som de har förstått. Men det finns de som gör fel, onekligen. Ja. Så det är en möjlighet. Men att en bank gör fel, jag skulle gissa på att det är privatpersoner som är fel då. Jag skulle gissa på att jag har fel om jag tror att bankerna skickar in fel. Jag tror att jag skulle lära mig dem att kolla upp det.
Ja, precis. Nej, men du har ju helt rätt. Detta var specifikt fall där banken gick ut och sa så att kontrolluppgifterna hade kommit in dubbelt.
Aha, ja, men då så. Ja, då är det ju ett fel. Och då kryssar man in den där rutan och sen skriver att det egentligen ska vara det här.
Exakt. Ja. Men sen vet jag också att, för jag vet att det har varit så i år, att jag vet i alla fall, jag behöver inte nämna de här, men det är 3-4 aktörer där det har blivit fel, där det har kommit dubbelt. Men då har alla de aktörerna också sagt, vi har tagit kontakt med Skatteverket, om du använder den digitala deklarationen så är det korrigerat.
Jättebra att säga det. För det är så att om de skickar in en rättning på det här, och företaget märker, ej, vi har skrivit Galle Mattias, så skickar de in en rättning. Men de här PDF-deklarationerna eller pappersdeklarationerna har redan gått ut, då ändras inte de. Men däremot om du loggar in på mina sidor på Skatteverket, där ändras det. Och där står den justerade uppgiften.
Exakt.
Vilket kan vara ganska förvirrande om man då sitter där och sen när man kommer in, man har suttit och gjort det under pappret eller på pdf-en och gjort utifrån det. Och sen går man in på Skatteverkets hemsida och så plötsligt står en andra siffra och bara, va?
Alltså förlåt, gör någon det fortfarande på papper?
Ja, det är absolut så.
6,1 miljoner som har skaffat digital brevlåda för 3 mars.
Ja.
Det betyder att 2 miljoner kör på papper.
Mm. Det är så. Oj. Ja, det är lite kul. Nej, och sen var det faktiskt en grej också som jag såg apropå det, för att bara understryka det du sa, Robert. Att om man rättar eller så här, om man om man skriver någonting där med kontrolluppgifterna, då ska man vara jäkligt säker på att det är fel, för att Skatteverket, jag läste någonstans att det där är ett grund för skattetillägg. Alltså, att om man korrigerar, alltså just att för att man sätter sån hög tillit till de här kontrolluppgifterna.
Ja, alltså allting du ändrar är egentligen grund för skattetillägg, såvida du inte gör ett öppet yrkande. Och det kan, nu vet jag att du mycket ska halka in på det här, men alltså, om du drar en milersättning som du är lite osäker på, men du skriver bara in den där och så skickar du in och sen får du en koll och de säger nej, men så här var det inte, då kan de ge dig skattetillägg. Och det är 40% på den summa de tycker att du har fuskat med då. Men om du gör ett öppet yrkande, om du då under övriga upplysningar skriver öppet yrkande, jag drog så här mycket för den här sträckan för jag har förstått reglerna som att jag borde få göra det. Då säger du så här, jag tror att det är så här, är det okej? Okay? Det är som att ställa dem den frågan, att man gör ett sådant här öppet yrkande som det kallas. Och då får du ingen skattetillägg, utan då går de in och så kollar de det och säger att nej, det här var inte okej, okay. Du kan inte göra så här av den här anledningen, så vi tar bort det. Klart. Så att du kan, och är du osäker så gör ett öppet yrkande, men det betyder också att de kommer gå in och titta på det och ta ställning till det. De kommer inte bara släppa igenom det.
Så att, ja, exakt. Ja. Exakt. Bra, vi tar en fråga här snabbt. Mipson. Om man har en sidoinkomst på nätet, man säljer bilder på en bildbank, man jobbar som freelance eller dropshipping, hur ska man deklarera den typen av inkomst? Jag fattar det är svårt att säga generellt, men, eller specifikt, men om man skulle säga någonting generellt.
Ska jag ta den också så sitter vi lite företag här? Ja. Ja, det är... den här är lite svår att svara på bara så här, för det är många följdfrågor man måste svara på. För det ligger mellan är, alltså, om det är väldigt liten skala, pyttelite, du såg tre bilder där och fått in, säg 1700 kronor, ingenting, strunt i det. Om du kommer upp i lite skala, då blir det hobbyverksamhet i första nivån, så länge det inte finns ett vinstsyfte. Om det här är någonting du gör verkligen vid sidan, spelar ingen roll om det går plus eller minus, liksom sådär, utan du bara gör det för att det är en hobby, för att det är kul. Och då kan du ta upp som hobbyverksamhet. Och då är det så, går du med vinst. För att det är inte förbjudet att gå med vinst då. Det får inte vara ditt syfte, men det är inte förbjudet. Det låter lite luddigt och det är lite luddigt. Men då ska du ta upp det i en deklaration. Och då finns det inkomst från hobbyverksamhet. Och det ska du också betala egenavgifter på. Det är som arbetsgivaravgifter, som arbetsgivaren betalar på din lön. Får du 10 000 i lön, då betalar arbetsgivaren cirka 3 000 till Skatteverket för det där som du aldrig ser. Och då måste du själv betala de pengarna, egenavgifter, på den här vinsten. Så att det blir snabbt lite skatter på det där. Det blir 50% skatt, kan man tänka, mellan tummen och pekfingret, liksom, på de pengarna du får in i vinst. Det är alltså skillnaden mellan det du har sålt och det du har betalat för att sälja. Men om du gör det här löpande och du gör det här för att tjäna pengar, att du har ett vinstsyfte, ja, då blir det näringsverksamhet. Det vill säga att då blir det en enskild firma och då behöver du registrera en enskild firma, skaffa en F-skattsedel och registrera för moms, och då behöver du sköta bokföring. Så här, då får du bokföringsskyldighet. Har du en hobbyverksamhet, då behöver du inte ha bokföring och du behöver inte heller deklarera den om du går med förlust. Du behöver inte skriva in ett minusbelopp om du går förlust. Men du måste spara alla underlag i 5 år, om jag minns rätt.
Ja. Och så här, för det är ändå ganska många som gör så här, till exempel Tradera eller Sellpy eller Hygglo eller något så här. Hur ska man tänka kring det och var är liksom, finns det någon så här beloppsgräns? Så här, du kan tjäna så här mycket på Tradera eller du kan tjäna så här mycket på Hygglo.
Precis, liksom. Regeln är ju att om du har gått med mer än 50 000 i vinst på sån här försäljning, så ska du deklarera under 50 000 i vinst. Observera, inte i försäljning utan i vinst. Så ska du, om du går under det, så behöver du inte deklarera det. Det är alltså, det räknas också om du har sålt en bil och sådana här saker. Du säljer man kanske inte bilar med vinst, det är inte något, men det är kanske då man kommer upp på den där beloppet som vi tar, kan vara aktuellt. Och det gör ju väldigt få. Det som har blivit nu är att det här är en ny regel sedan 1 januari 2023. Att de här nätaktörerna ska, det är Tradera, det är Sellpy, alltså ett auktionshus som vi får in också, sånt här. De ska skicka in kontrolluppgifter på det här. Så det här är första året vi ser dem och hur det här ser ut. Och de kommer inte in, det står inga belopp. Utan det står någonting så här, efter ett visst datum så kan du se det här liksom på vår hemsida eller någonting sånt där. Och för de flesta är det här, ja, jag sålde kläder för 1,5 på Tradera. Liksom. Jag sålde en gång i januari, en gång i mars. Liksom. Och då är det ingenting man ska ta upp. Så att det vi har valt att göra nu, eller jag har valt att göra, ska jag säga något snarare, det är ju att jag skriver under övriga upplysningar att vi har bara sålt för så här mycket och ska inte skatta för det här, som ni förstår det. Och det är så jag svarar på det. För att det finns ingen kutym riktigt på det här. Och de är inte över någon regel som gör. Och vi får inga tydliga kontrolluppgifter heller. Inte nu i det här skedet, utan kan läsa senare. Det är ganska underlig variant. Så att vi trevar lite grann. Har du någon mer erfarenhet av det, Per?
Inte just kring de bitarna, men när någonting är relativt nytt, vi kan ju bara relatera till hur krypto var förra året. Där man tittar på, okej, vad är regelverket, vad är kutym och alla de bitarna. Här var det mer att man fick anta att förmodligen ska vi göra på det här sättet. Ja. Och att man fick vara tydlig med det när man skickar in också underlag, alltså mer eller mindre ett öppet yrkande eller under övriga upplysningar. Och det är lite grann samma scenario här, att nu är det här uppe på tapeten, nu är det här någonting som man tittar lite djupare på. Det finns lite liksom, riktlinjer för det hela, men det är inte övertydligt på något sätt.
Mm. Och det man vill komma åt mer, att man ska skicka in den här kontrolluppgifterna, det är just de här som gör jättemycket försäljningar eller jättestora försäljningar som du faktiskt ska skatta. Så att de, för av de här, jag kan bara gissa att det är en väldigt låg procentsiffra av de här som är aktuella för beskattning. Men det är ju de skatter jag kan komma åt. Titta, du har ju suttit och sålt liksom tre grejer om dagen hela året, liksom 365 dagar om året liksom.
Ja, precis, att det är näringsverksamhet.
Exakt,
eller,
exakt. Ja. De har gjort en affär av det liksom.
Ja. Ja, men snyggt. Ja, det var allt jag hade egentligen. Är det någonting som ni tänker så här, den som lyssnar eller så här, detta borde man också liksom veta eller skicka med?
Spontant skulle jag säga, ha inte bråttom.
Vänta till den första maj. Nej. Ja, men... Nej, säg någonting mer om det, Per. Vad tänker du att ha inte bråttom?
Nej, men någonstans så är det ju som så här att när det har varit en hel del olika bitar under året, ta ränteavdragen, det är en rätt stor och het potatis just nu. Titta igenom om man kan göra de här bitarna, för att det blir en hel del pengar bara att man tänker lite innan. Och är man då lite småstressad då, som idag när första dagen som det går att deklarera hos Skatteverket är och man trycker på skicka in. Då finns det ju, möjligheten finns ju att man inte riktigt har tittat lite djupare på det där. Så ha inte bråttom, det är mitt tips på vägen.
Ja. Ja, och idag måste jag faktiskt dela med mig ett eget tips som har varit så här lite frustrerande. Nu fattar jag att detta är en udda situation som inte så många drabbas av. Men jag har faktiskt haft lite i våra barns namn investeringar, så att de ska faktiskt deklarera. Och det har ju varit sjukt stökigt, för att de har inte bank-ID eftersom de är inte myndiga. Så att det var det någon som gav mig tipset att man kan faktiskt bli deklarationsombud för sina barn. Och då kommer man åt digital liksom, versionen av deklaration också. Så att det var faktiskt en sån där, gjorde livet enklare. För jag kan inte det där med papper, men på e-tjänsterna på Skatteverket så jag tycker jag är ganska bra.
Det skulle vara mitt tips att...
Föräldrar också. Ja. Förlåt, Robert, kör.
Ja, det skulle vara mitt tips faktiskt att ta Skatteverket i sitt hjärta, för det är en bra organisation som har bra tjänster och bra människor som jobbar där. Man kan tycka det är tråkigt om de har regler att följa som gör att man får betala mer skatt och sådär, men de är där för att hjälpa en, de är inte där för att sätta dit en eller någonting sånt där, utan de vill fixa det där. Det ska vara rätt liksom enligt deras regler, de måste hålla sig till reglerna, och de kan inte sitta och subjektivt låta dig slippa lite skatt, och det kan man ju förstå, men de vill hjälpa det, och finns det skatteavdrag att göra och regler de kan förklara, så gör de det där. Ja. Och deras e-tjänster är mycket bra, gå in och använd dem och testa dem.
Jag håller med, jag log lite när du sa det, för jag var också så här, som en kompis till mig sa liksom, men detta är sån tid, vet, man tänder ett ljus, man tar fram ett glas rött vin och så tar man fram sin deklaration. Och jag bara, jo men Jan, så här, om du ändå ska deklarera och betala skatt, det betyder att du har tjänat pengar. Det är en positiv grej. Jag bara, så kan man faktiskt se.
Ja, det är vi som pröjsar vägarna och sjuksköterskan och allt det där. Det är våra medlemsavgift.
Det är en grej man kan ta med sig lite grann. Jansson, du var inne på just det med dina barn och deklarationsombud och allting sånt. Vi blir ju per default deklarationsombud åt våra kunder. Ja. Och vad det innebär egentligen är att dels så gör vi beräkningarna, vi laddar upp underlag, vi gör alla de här sakerna. Samtidigt så är det när Skatteverket har någon fråga. Hur gjorde ni här? Vad var det för beräkning här? Här har ni gjort ett öppet yrkande. Vad avser det? Och så vidare. Mm. Då är det vi som svarar på det. Och säger, så här räknade vi. På det här sättet. Och om det då kommer följdfrågor så tar vi hand om alla dem. Och det där är en grej som, eftersom vi har den relationen vi har med Skatteverket, så ser vi att de vill ju bara hjälpa till. De vill bara att det ska bli rätt. Men ibland så kan det vara utmanande att uttrycka sig och hur man gör beräkningen och förklara hur man har räknat.
Ja, och så är det också så här, så man, jag tänker två saker. Man köper sig ro, och sen nummer två, alltså det där är också en så här lite självförtroende grej. För att myndighetsspråk är som myndighet, alltså så här, du vet, man kan få ett brev från så står det anmodan att, och sen måste man bara liksom. Så att jag håller med. Jag har inte, alltså om jag ska vara helt ärlig, så här, jag har inte gjort min deklaration på många år, utan jag har haft liksom folk som har hjälpt mig just av den anledningen, för jag vill säga det ska bli rätt. Jag har viktigare saker i mitt liv än att liksom sitta och läsa på de grejerna, utan det som du säger, Robert, jag skrattar lite så här, men du tar taxeringsvärdet gånger 1,5 från 1952. Ja. Vem vet? med all kärlek och respekt, ja. Liksom. Ja, men lysande. Robert, Per, stort tack. Man hittar er på mindeklaration.se. Man får också gärna använda då värdekoden RIKA2024, så får man lite rabatt. Och jag vet också att ni har en fantastisk chatt där man också kan liksom, som är, vad är det du sa, Per, den är öppen från 8 till 22.
Alla dagar i veckan.
Ja. Så att jag hoppas att ni typ där, gissar i maj, juni, men så här förlängda, sen har ni så här semester och bara så här, ja, då är det klart för er. Jag gissar att det är lite intensivt just nu.
Det är då vi kollar upp rödvinet.
Ja, men precis. Ja, men stort tack, och så tänker jag att vi ses där ute, och du som lyssnar eller tittar, ta gärna kontakt mindeklaration.se. Lysande, tack!
Tack så mycket.